Podplay.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emelie Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Carolina Sörman, forskare vid Centrum för psykiatriforskning. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv och vad du arbetar med?
Ja, absolut. Jag arbetar då på något som heter Centrum för psykiatriforskning, och det är då ett kunskapscentrum för just forskning, utbildning och vårdutveckling inom psykiatri. Så att där har jag haft ett par olika roller, och ja, jag disputerade 2015 på Karolinska institutet med en avhandling just om psykopatiska drag i lite olika grupper och så. Så att jag har fortfarande forskning som del av min tjänst, även om jag arbetar mycket med utbildning och andra saker också nu för tiden.
Vad är det som har fått dig att intressera dig för det här ämnet?
Ja, man rullar tillbaka bandet där lite då. Jag gick en europeisk masterutbildning i neurobiologi i Amsterdam, på ett universitet i Amsterdam, och då skulle vi skriva motsvarande D-uppsats, och då ville jag skriva det i Sverige och började leta runt på KI och tittade på lite olika områden och fastnade just för rättspsykiatri faktiskt. Det tyckte jag var ett väldigt intressant område, just för att det är så tvärdisciplinärt, alltså att det är många olika professioner som samarbetar kring de här frågorna. Alltså både läkare, psykologer, socionomer och även jurister etc. Så jag tyckte det var en väldigt så här, intressant forskarmiljö att komma till som ung och forskningsintresserad. Så det var nog egentligen det jag fastnade för främst då. Och så där blev jag inkopplad, efter det att jag hade skrivit min motsvarande D-uppsats, så blev jag inkopplad i lite olika projekt. Och sen så var det just ett projekt kring psykopatiska drag där det fanns möjlighet att bli doktorand. Så att det var egentligen på den vägen faktiskt. Och sen blir ju, de flesta ämnen blir ju intressanta ju mer man gräver och forskar i det. Och det är klart att psykopati och psykopatiska drag är intressant på många sätt. Det är ju ganska komplext och så.
Mm. Och om vi börjar med, kan du berätta, vad är egentligen just psykopati?
Mm. Psykopati är ju benämningen på en person som har en rad olika egenskaper, alltså personlighetsdrag och beteenden som är utmärkande. Det är exempelvis då att personen är lögnaktig, har en uppblåst självbild, ljuger mycket. Och brist på empati brukar man säga. Det där är lite svårt kanske att tolka, men att man inte riktigt bryr sig om hur det egna beteendet påverkar andra. Man lätt kanske kör över andra. Och sen ligger det i sakens natur då att man också har ett förflutet med ett antisocialt beteende, alltså utanför lagens gränser så att säga. Men man får komma ihåg redan vid den här första frågan, då är det viktigt att poängtera att psykopati då, att så att säga vara psykopat, det är ju någonting som man bedömer inom rättssystemet, alltså både i Sverige och i andra länder. Och det gör, en sån bedömning gör man ju som del av en större riskutredning, så att det är ju inget som man bedömer på olika personer ute i samhället så att säga, utan det är ju någonting som experter gör inom rättssystemet. Man gör en bedömning om en person uppfyller kriterier för psykopati då eller inte. Sen kan ju olika personer ha mer eller mindre psykopatiska drag.
Så vad är skillnaden då mellan psykopati och psykopatiska drag?
Men psykopatiska drag är ju till exempel att man är extremt orädd, att man kan hålla sig väldigt kylig och lugn i ganska extrema situationer till exempel. Men det kan också vara sådana saker som att man är elak eller kör över andra personer etc. Det kan också vara sådana drag som att man är impulsiv och har svårt att kontrollera sina handlingar och så. Så att sådana drag är ju sådant som olika personer kan känna igen sig i mer eller mindre. Så man kan ju absolut ha, man kan ju till exempel vara väldigt orädd och samlad och järv är också ett sånt där drag som man pratar om. Men ändå ha en så här god empati och verkligen bry sig om de personer man har i sin närhet som man arbetar med eller umgås med och så. Och inte uppfylla kriterier för psykopati. Alltså för att uppfylla kriterier för psykopati så måste man ha väldigt mycket utav de här till stor del avvikande personlighetsdragen och beteenden. Men man kan ju ha det till viss del då. Man har vissa sådana drag utan, som sagt, utan att uppfylla kriterier för psykopati.
Vet du någonting om fördelningen mellan män och kvinnor i det här med både psykopati, alltså rena diagnosen, men också de här psykopatiska dragen? Jag kan tänka mig att det är också mycket svårare att veta just fakta kring det.
Ja, men för det första så när det gäller psykopati då, så har man ju forskat på det mestadels då i kriminella miljöer, eftersom det är där som psykopatiutredningar görs då inom kriminalvård och rättspsykiatri. Och då har man ju mestadels forskat på män. Så att om man tar i kriminella grupper av män så är kanske förekomsten någonstans mellan 20-30% eller liknande i de grupperna. Men ute i så att säga allmän befolkningen, alltså bland personer som inte är inom rättssystemet, så det finns inte så mycket forskning där. Men den forskning som finns tyder på att det kanske rör sig om ungefär 1% av den vuxna manliga befolkningen som skulle uppfylla kriterier för psykopati. Bland kvinnor är det inte lika utforskat. Det finns absolut kvinnor som uppfyller kriterier för psykopati, som så att säga är psykopater och har olika varierande grad av de här dragen, men som sagt inte lika väl utforskat. Och man vet inte lika mycket om, som sagt, hur de här dragen, alltså man kan väl tänka sig att det är så att säga normalfördelat ute i samhället också, att man kan ha som sagt mer eller mindre utav olika såna här drag, för att det också kan vara fördelaktigt att ha vissa av de här dragen, som sagt att vara väldigt orädd till exempel, om man tar det som ett personlighetsdrag så kan ju det vara fördelaktigt i många situationer, att man vågar ta modiga beslut, att man leder en grupp framåt och så. Och som sagt, det behöver inte vara avvikande i sig. Alltså det innebär ju inte att man är psykopat bara för att man har ett sånt personlighetsdrag till exempel.
Slängs det oftast med just det här begreppet psykopati och psykopat?
Ja, väldigt mycket upplever jag. Och det ser man ju så lätt om man, ja, om man googlar på ordet psykopat till exempel, så är det ju, tror jag, flera miljoner träffar. Nu är det ett tag sedan jag gjorde det i och för sig, men väldigt många träffar. I populärmedia så slängs det ju med begreppet lite hit och dit. Jag var faktiskt själv på ett kulturevent igår där det kom upp i någon mening att jag hoppas inte, personen sa, jag hoppas inte att jag framstår som en psykopat, citat. Alltså att man använder det begreppet lite för att generellt allmänt prata om en person som är elak kanske eller ond, eller det kan vara till exempel när det är väldigt så här spektakulära brott som begås eller så, så vill man gärna sätta etiketten psykopat på en gärningsperson eller en förövare. Man tänker det här är något man inte riktigt, det är så grymt och det är så mycket ondska i det här, så att det, man sätter gärna etiketten psykopati på det, och det blir ju väldigt fel då, för att psykopati, att så att säga vara psykopat, det är ju en viss typ av, som sagt, beteenden och personlighetsdrag, men brott, spektakulära brott eller brott rent generellt begås ju av personer med väldigt många olika typer av bakgrund, personlighetsdrag och beteenden och så. Så att det är inte ett likhetstecken mellan en förövare som har begått ett grovt brott och att vara psykopat. Det finns inget likhetstecken däremellan, men det framställs ofta så i populär media.
Och hur kommer det sig, och finns det någon fara med det, tycker du?
Ja, men det blir ju då att begreppet blir lite urvattnat, att man till slut inte riktigt vet vad som ryms i begreppet och så. Det är ju en fara, och att det blir också såklart väldigt stigmatiserat. Att man tänker till exempel, om det finns någon allmän föreställning om att vara psykopat till exempel är ungefär lika med att vara en massmördare. Nu bara tar jag ett exempel, men det kan ju finnas en sån föreställning. Och det är ju liksom helt fel, för att det är ju inte alls något starkt samband mellan att vara massmördare och att uppfylla kriterier för psykopati. Så att det blir en massa såna här missuppfattningar som florerar ut i samhället, och sen att det överanvänds, som sagt, att det överanvänds till höger och vänster, för att kanske att man tycker att ens chef är psykopat eller någon kollega är psykopat. Alltså till slut är alla mer eller mindre psykopater, och det blir som sagt väldigt urvattnat och felanvänt. Till exempel om man tänker på då psykopati och psykopatiska drag, så det som är ganska som särskiljer där är ju att det är en person som egentligen då inte bryr sig riktigt om handlingar gentemot andra personer, inte riktigt får ånger, inte känner skuldkänslor, kanske inte mår dåligt efter att man har kört över någon eller varit elak mot någon eller exploaterat andra människor och så. Och det är väl ändå något som verkligen utmärker psykopatiska drag. De här lite mer, på engelska kallar man det för meanness, alltså det här med de mer elaka dragen.
Mm. Och hur många är det ungefär som klassas som psykopater? Alltså i världen?
Ja, nu precis. Den mesta delen av forskningen då har ju skett då i kriminalvårdsgrupper, och tidigare var det mer i en nordamerikansk kontext, och USA, Nordamerika etc. som man forskade på. Och som sagt, där i fängelsegrupper då, så ser man ju, där är det ju kanske mellan 20-30% eller liknande som uppfyller kriterier för psykopati, och ute i normalbefolkningen cirka 1% då bland vuxna män. Men nu på senare årtionde så har det kommit mer forskning också från andra världsdelar och andra kulturer och så, för att det finns ju olika såna här checklistor som man använder då för att bedöma, skatta och bedöma psykopatiska drag. Och det där är ganska intressant tycker jag, för att då ser man ju i de studierna att det verkar ju fördela sig på ungefär samma sätt liksom i olika kulturer och i olika sammanhang. Att de allra flesta människor har väldigt låga poäng på såna här checklistor där man skattar psykopatiska drag. Men sen finns det små subgrupper, små grupper som har liksom höga poäng. Och då rör sig det om ofta om någon procent, några procent som sagt, bland vuxna män. Lite mer outforskat bland kvinnor. Så att det är ändå ganska intressant att tänka att det finns den här så att säga personlighetstypen liksom i många olika sammanhang. Och det har ju berättats om, det är också intressant faktiskt om man går mer till såna här myter, mytologi och sagotraditioner och så finns det ju många exempel på att man har berättat om den här typen av lögnaktiga person och så i många olika typer av berättartraditioner. Så att man känner igen att det finns den här typen av personer, att de är i olika sammanhang. Det verkar tydligt också i forskningen faktiskt. Sen kan det vara att de här dragen uppfattas olika eller bedöms olika beroende på olika länder och olika kulturella sammanhang.
Har du någonting annat intressant att berätta just kring någonting som du har forskat på kring psykopati och psykopatiska drag? Du sa tidigare att du gör inte det här precis just nu, men finns det någonting intressant du skulle kunna lyfta upp för lyssnarna som man har kommit fram till, eller vad är det man konkret då forska på?
Alltså det har ju skett väldigt mycket forskning på det här, att ringa in begreppet på något sätt, att förstå vilka personlighetsdrag och beteenden som ingår i psykopati, och sen då att mäta lite det som du har varit inne på, hur många det är som uppfyller så att säga de här kriterierna och så. De har ju tittat mest på fängelsegrupper, så att jag upplever åtminstone under den tiden jag skrev min avhandling att det var väldigt mycket forskning just på att som sagt förstå begreppet psykopati, ringa in det och mäta det i olika grupper. Så jag tror att, och sen finns det en hel del biologisk forskning också där man tittar på psykopatiska drag i relation till hjärnans funktion och struktur och så, det vill säga om man kan se några så att säga avvikelser eller någonting som sticker ut då hos personer med psykopatiska drag. Men jag tror att någonting som skulle vara intressant att forska ännu mer på, det är ju lite det som du var inne på innan också, den här typen av drag så att säga lite mer ute i olika samhällsmiljöer och sådär, inte bara i de här fängelsemiljöerna och fängelsegrupperna utan ute så att säga i samhället och så, att ha den här typen av personlighetsdrag och beteenden, vad som kan möjligtvis vara fördelaktigt med dem i vissa sammanhang och så, och vad som kan bli väldigt avvikande och så, det tror jag skulle vara intressant, exempelvis ur ett HR-perspektiv och så. Om man har en person som har väldigt mycket psykopatiska drag så kan ju det ställa till ganska mycket problem på en arbetsplats. Där tror jag inte kunskapen är så hög och det finns inte så mycket forskning i den riktningen heller, som sagt, eftersom det har varit mer inriktat på kriminella grupper. Och sen så har vi ju hela ungdomssidan också, alltså att förstå lite mer så här, de här begynnande dragen hos en ung person och hur de utvecklas över tid. I Sverige pratar man ju inte om att någon är psykopat så att säga, alltså det är ju ett vuxenbegrepp. Så att det är inget som man pratar om att en ung person är, men däremot kan ju en ung person såklart ha de här lite mer känslokalla dragen så att säga, och vad innebär det och hur kan det utvecklas som sagt åt olika, vad finns det för risk- och skyddsfaktorer hos en ung person för att det ska utvecklas åt olika håll och så här. Där, och det finns ju forskning på det, men det skulle behövas betydligt mer kunskap om det, tänker jag.
Är det viktigt att till exempel i relationer som många då berättar om i den här podden, är det viktigt att veta om ifall den personen man har att göra med, om den har psykopatiska eller narcissistiska drag, kan kunskapen på något sätt underlätta för den?
Och precis, och där är inte jag kliniker då återigen, men jag kan ju ändå svara mer generellt att jag tänker att visst, det är klart att i relation, och det är väl det som är typiskt kanske för den här typen av personer då som har de här typen av personlighetsdrag som du räknar upp här, psykopati eller narcissism eller liknande, att det kanske inte alltid är så att de själva far så illa av det, utan det är mer kanske omgivningen som far väldigt illa. Så då är det väl väldigt viktigt att vända sig till professionellt stöd, tänker jag, så att man kan liksom få syn på det här och få hjälp med det.
Har du själv träffat diagnostiserade psykopater?
Ja, alltså jag har ju varit med då som forskningsassistent i olika sammanhang, och det har ju varit i olika fängelsemiljöer. Till exempel så var jag gästdoktorand i Texas, USA då, i ett drygt år under tiden som jag var doktorand, och där var vi till exempel på ett häkte och inom ramen då för ett forskningsprojekt så gjorde vi olika såna här, vi använde olika checklistor och gjorde olika såna här som det kallas semistrukturerade intervjuer, och då sitter man ju mitt emot en person då som är intagen där på häktet, och så ställer man olika frågor utifrån de checklistor man har då för att just undersöka den här typen av drag och beteenden. Så att i de sammanhangen så har jag ju som forskningsassistent varit med och intervjuat personer där i vissa fall har varit ganska tydligt att de har ganska mycket av de här dragen. Och det är dels utifrån de checklistor man använder, sen finns det väldigt mycket såna här objektiva markörer som man går till också. Alltså man tittar på antal tidigare domar och om de har liksom ett antisocialt beteende tidigare i livet och så. Så att det är inget man bara själv sitter och bedömer som forskningsassistent, men man har många olika så datakällor.
Finns det någonting mer intressant du kan berätta anonymt om den situationen där du träffade diagnostiserade psykopater? Du sa att det var väldigt tydligt. Har du något exempel på vad som var tydligt?
Nej, men jag minns en person till exempel som sa att han inte var kriminell utan han var krimisnäll, tyckte han. Och det var väl ett sånt exempel på en person. Jag tyckte i det fallet det blev ganska tydligt med det här att man hela tiden till exempel skyller ifrån sig på andra, alltså inte tar ansvar för vad man själv har gjort, utan det kanske någon annans fel eller det är samhällets fel eller så. Det tyckte jag blev ganska tydligt i samtalet med honom exempelvis.
Och de hade utfört grova brott.
Ja, precis. Jag tror det. Nu minns jag inte exakt i hans fall. Men låt säga att det var en person som hade utfört ganska... men det var absolut olika våldsdåd.
Kunde man se på personen utan att samtala så att man redan kom in i rummet och märkte det här på något sätt?
Det kanske en duktig kliniker kan, exakt. Jag har ju alltid den här forskningsrollen, så att för mig blir det mer en teoretisk ingång. Och som sagt, man använder de här checklistorna och så.
Jag har själv mött bland annat gäster som har uttryckt en oro att, ja, till exempel i en relation, att de har känt, ett tag började de ifrågasätta om de möjligen själva är psykopater. Det kan också vara personer som har det här i sin familj och rädda att det här ska gå över, att det här då genetiskt ska påverka även dem. Är den här typen av oro förekommande?
Jag kan inte svara på om den är vanligt förekommande, men däremot kan jag ge en association där, är att under tiden jag var gästdoktorand i USA där så samarbetade vi med några olika forskargrupper, och jag vet att de satte upp en sida, det är en amerikansk sida, men den heter Psychopathy Is, och den vände sig just till, ja, så att säga, personer ute i samhället som, precis som du säger, som kanske själva kände igen de här dragen hos sig själva, och där fanns det olika berättelser kring just personer som, ja, kände att de hade mycket av de här dragen, eller någon i familjen och så. Och det var ganska bra listat då, den här sidan är fortfarande aktiv, man kan gå in och titta på den. Det var ganska bra listat över just var man kan vända sig om man har frågor kring det här och så. Då är det ju i en amerikansk kontext och så, men jag tänker även för en svensk person att man säkert kan få med sig en del råd och tips där, så att säga.
Vad beror psykopati, men även psykopatiska drag, alltså vad beror det på?
Man vet ju inte det. Det finns ju ingen sådär en förklaring och så, utan det finns säkert många olika orsaker. Och det finns ju forskning som visar att trauma i barndomen kan vara en riskfaktor, absolut. Sen finns det ju annan forskning som också visar att det kan vara genetiskt. Och med det får man ju tänka på att det är ju inte en gen, så att säga, såklart, som leder till psykopati eller som är en risk för psykopati, utan det är ju ett stort antal gener såklart som samvarierar. Men det kan ju till exempel vara så att det finns en genetisk risk för att man har utvecklat mycket av det här jag pratade om innan, att man är extremt orädd och kan hålla sig väldigt lugn i extrema situationer och så. Det kan ju vara genetiskt betingat till exempel, och att det i sig är en riskfaktor för att man utvecklar den här typen av drag och beteenden. Men det finns liksom inte en väg så, utan det är många riskfaktorer. Och som vi pratade om innan, om man tar en ung person till exempel som har en viss del av de här dragen, så är det ju väldigt många saker som samvarierar i som risk- eller skyddsfaktorer för om det blir en antisocial och kriminell utveckling eller mer en liksom social utveckling hos en sån person. Och det är ju hur hjärnan mognar och, ja, kanske vilka kompisgäng man hamnar i, givetvis hur situationen i familjen är, om det är våld i familjen, våld eller missbruk, alltså sådana saker kan ju vara en riskfaktor och så. Så att det är väldigt många olika saker som samspelar, och som sagt, det kan ju utvecklas åt olika håll över tid också.
Och hos unga personer och kanske till och med barn kan det även finnas då psykopatiska drag på ett så tidigt stadie?
Ja, alltså psykopatiska drag forskar man ju på, och det gör man ju både i svensk kontext och också internationell forskning. Men som sagt, i Sverige så pratar vi aldrig om att någon som är under 18 år så att säga är psykopat, men däremot så kan man ju titta på den här typen av, ja, känslokyla till exempel. Att man är väldigt kall och inte verkar bry sig om tillsägelser och inte verkar ta åt sig om andra blir ledsna eller lätt kör över andra barn eller ungdomar och så. Och det här manipulativa beteendet också, att det kan finnas hos en ung person också, absolut. Att man är kylig, känslokall och manipulativ.
Finns det någon, kan man bli botad eller kan man lindra de här dragen på något sätt? Finns det liksom någon, kan en psykopat bli frisk? Eller frisk kanske är fel ord, men...
Ja, precis. Mm. Men det är bra att du ställer frågan. Det är ju såklart det där är ju någonting viktigt att fundera kring. Precis som du säger, frisk blir ju lite lite fel association egentligen, eftersom psykopati är ju ingen sjukdom eller någonting man så att säga kan bli botad eller frisk från, utan det är ju mer en, ja, en läggning egentligen, en personlighetsstil, olika beteenden som en person har som återkommer i väldigt många olika sammanhang. Och då har det funnits forskning kring hur det här då, hur man ska behandla så att säga det här hos personer i rättssystemet. Där har det varit lite svårt att forska på av olika anledningar. Alltså om man ska forska på olika behandlingar till exempel eller åtgärder för såna här personer, så skulle man ju helst behöva då forskningsmässigt så slumpa in personer i olika grupper och sen undersöka vilken behandling eller intervention som var det mest verksamma då. Det är lite svårt i en fängelsemiljö där alla sitter på olika typer av straff och åtgärder och så. Så att det har väl tagit ett tag innan man har kommit längre i den forskningen. Men inom kriminalvård, både i Sverige och utomlands, så finns det olika så här behandlingsprogram där personer med psykopatiska drag också kan ingå och kan gå. Och jag kan inte den forskningen i detalj, men visst kan det vara så att det på vissa personer kan, att de här beteendena kan lindras lite med tid kanske, eller att en person så att säga lugnar ner sig lite eller hittar andra vägar och så. Men som sagt, det är inte det att man blir liksom frisk från det så att säga. Eller, ja.
Finns det någonting mer vi kan säga kring forskningen? Min sista fråga är ju vad du tror om forskningen inom psykopati. Vad den kommer göra för skillnad i framtiden? Vad är det för mål man har med det och vad hoppas man på?
Ja, nej, men det är en bra fråga. Som sagt, det har jag ägnats väldigt mycket tid åt, mest att förstå begreppet, förstå de här dragen och beteendena i olika grupper och så. Så att en viktig sak är ju det här med prevention och ungdomsspåret, som sagt. Alltså att när man ser den här typen av beteenden och så hos ungdomar, på vilket sätt kan man stävja det, alltså på vilket sätt kan man förhindra liksom en antisocial och kriminell utveckling hos en person med mycket psykopatiska drag då, även i unga år. Det är väl en av de viktigaste frågorna, för det är ju verkligen samhällsviktigt så att säga. Ja, och sen förstå mer utav de här personlighetsdragen som sagt ute i icke-kriminella miljöer också och så. Hur det tar sig uttryck och vad som kan i vissa sammanhang vara fördelaktigt med det och vad man behöver så att säga se upp med, som jag nämnde innan, kanske i ett HR-sammanhang på arbetsplatser och så, om man har med den här typen av personer att göra, vad som kan bli knepigt och svårt i en personalgrupp till exempel. Alltså mer de här vardagsfrågorna, det tror jag att man behöver få lite mer kunskap om faktiskt. Det har varit väldigt mycket fokus på psykopati i kriminella miljöer, och där tror jag att vi kan ganska mycket nu, men det är mer de här vardagsmiljöerna som skulle vara mer.
Men det var ju någonting jag läste på internet om att, ja, men psykopater är inte så någonting, som du hade sagt någonting om att de är inte så hemska som man tror eller någonting, att man lätt ser det verkligen som rovdjur. Finns det någonting du kan säga om det?
Ja, men det tror jag går tillbaka till en av dina första frågor, det här med att man gärna slänger sig med begreppet när det handlar om väldigt spektakulära brott och så. Man tänker att vara psykopat, som sagt, är att vara väldigt ond till exempel, att man sett något likhetstecken. Men jag tänker mig att det finns flera olika personlighetstyper som egentligen passar in så att säga i det här begreppet, eller som i alla fall passar in på psykopatiska drag. Och en personlighetstyp som jag tycker är väldigt intressant i sammanhanget är faktiskt en mer mytologisk karaktär som kallas för the trickster på engelska, eller trickstern på svenska. Och det är egentligen en person då som är väldigt kommunikativ, som är bra på att ta sig in i nya sammanhang, som gärna får folk med sig och sådär, men som också har en destruktiv sida, alltså att personen är lögnaktig och hal och kanske svindlar bort pengar eller alltså gör olika överträdelser eller så, men att det tar ett tag kanske innan man upptäcker det, för att personen är också väldigt verbal och charmig och så att säga lätt kanske att umgås med och så. Och en sån person är ju inte så där elak på det sättet, men ställer ju ändå till väldigt mycket skada i och med att personen är som sagt lögnaktig och kanske exploaterar en grupp och så. Så att det är lite två olika personlighetstyper. Alltså den trixten är en typ av personlighet som har mycket av de här psykopatiska dragen. Sen finns det en annan personlighetstyp som kanske är mer kall och beräknande och mer elak, som vi var inne på innan, som också har mycket av de här dragen. Så att det är ju, det är ett brett begrepp på så sätt. Lite olika personligheter får plats där, så att säga.
Avslutningsvis, skulle du kunna berätta lite om vilka psykopatiska drag som finns?
Mm. Så när man gör en psykopatibedömning då inom rättssystemet, så använder man sig av en checklista där man skattar då, så att säga, bedömer olika typer av personlighetsdrag och beteenden hos en person. Och då kan det vara såna här saker som att personen är, så att säga, ytligt charmig, att man har en grandios självuppfattning, alltså att man har en väldigt upphöjd självbild, att man ljuger väldigt mycket, patologisk lögnare brukar man prata om, att personen är manipulativ, att man saknar skuld och ånger, saknar empati. Och man ska beskriva det där med lite enklare ord då, kanske att personen inte riktigt bryr sig om hur andra, hur det egna beteendet påverkar andra. Man får inte direkt några skuldkänslor om man har gjort någon annan ledsen eller kört över andra människor, till exempel. Sen kan det vara andra saker också, som att man har en dålig kontroll över beteendet och att man är väldigt impulsiv. Man pratar ofta om två olika typer, så att säga. Att den ena typen av person med mycket psykopatiska drag är mer kall, kylig, beräknande och, så att säga, elak. Medan en annan typ är mer impulsiv i sina handlingar. Så att det är lite olika typer, men som sagt, det är många olika drag och beteenden som ingår i det här begreppet.
Och följ Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av Bauermedia.